Jag hade liksom aldrig sett den typen av kvinna förut. Hon var så cool. Min fascination var total. Jag ville vara Marie Fredriksson. Jag ville vara henne så mycket att jag tvingade min mamma att klippa av mitt väldigt långa och tjocka hår. Till en igelkottsfrisyr à la Marie Fredriksson.
Det här är Sommar i P1 med Bahar Pars. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Klockan är 08.00. Jag vaknar med en speciell känsla. Jag stretchar min mun, gör röstövningar. Jag vet att ikväll ska jag stå på scenen. Jag ställer in min mentala klocka från att jag vaknar. Jag gör mina morgonsysslor, ger min dotter frukost. Jag lämnar in min dotter på dagis och det är stressigt. Alltid stressigt och passa tiderna. Varje morgon lovar jag mig själv att imorgon ska vi inte stressa till dagis. Vi ska vakna tidigare, äta i lugn och ro och mysa och lyssna på massa bra musik. Men så blir det aldrig. Och när vi har pussats hej då sätter jag mig med min dator, svarar på mail, skriver på mina manus, pratar i telefon, löser olika knutar i vår långfilm, uppdaterar mina sociala medier. Och tiden har gått. Jag hämtar mitt barn, ger henne mat, byter av med min man, går till teatern. På vägen lyssnar jag på musik, drar lite text. Jag kommer till teatern. Innan jag går in till personalingången tar jag mig runt i foajén och smygtittar på kvällens publik. Jag kommer till min loge, klär mig naken, tittar på mig själv i spegeln. Nervositeten börjar smyga sig på. Jag tar några djupa andetag. Sätter mig i smink. Blir förvandlat. Dricker mycket kaffe. Borde inte eftersom jag nu måste kissa mer. Samling. Massa människor drar i mig. Halva mitt medvetande är borta. Jag hör publiken komma in och de letar efter sina platser. Någon hostar, någon skrattar. Dörrarna slås igen. Ljuset går upp. Och nu vill jag bara sticka därifrån. Jag måste spy. Nej, jag måste kissa. Jag undrar varför jag utsätter mig själv för denna fysiska och psykiska stress. Nej, jag hinner inte gå på toa. Ridån går upp. Nej, jag kommer inte ihåg en enda av mina repliker. Jag har blackout. Men någonstans går min kropp före mitt medvetande. Och jag står på scenen. Första repliken kommer ut. Jag övervinner min rädsla. Jag möter publiken. De tittar på mig. Jag tittar på dem. Jag uppfylls av eufori. Why can't this moment last forever, ma? Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing. Jag heter Bahar Pars. 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 Paris. Bahar. Bahar. Ja, eller bara Bahar Pars. Tänk på de långa ana. Bahar. Pars. Bahar betyder vår, alltså spring. Ni vet, årstiden vår. Det var inte så svårt eftersom jag föddes en vårdag i mars. Ja, och då menar jag såklart mars i Iran och inte den svenska mars när vind och väder piskar en hårt från de flesta håll och dessutom ofta samtidigt. I min mammas fantasi sjöng fåglarna och solen sken och en liten solstråle tittade in i förlossningssalen. Och jag log. På riktigt. Hon säger att du skrek en sekund. Sen log du. Givetvis mycket tvivelaktigt. Men med tanke på hur mycket jag har skrikit i resten av mitt liv kanske det ändå finns någon form av sanning i detta påstående. Någon form av balans måste det ändå finnas i universum. Men det min mamma verkar ha förträngt är att jag föddes samma år och 8 dagar efter revolutionen. Så jag är alltså ett revolutionsbarn. Detta ständiga krig och den energi som jag känner inom mig, det vill säga det vi kallar livet, sträcker sig tillbaka till denna vårdag i staden Shiraz i Iran. Ni har lyssnat på Haide med låten Bahar, såklart. Hon är en mycket stor och folkkär artist i Iran. Okej, för att förstå hur allting har blivit som det har blivit och för att jag verkligen vill att ni ska lära känna mig, så måste jag vrida tillbaka klockan till när jag var barn. För när jag var barn så var jag allt det som jag inte är idag. Jag var väldigt lugn, väldigt, väldigt blyg. Hur det sen kommer sig att jag ställer mig på scenen framför hundratals människor, ja, det kanske är en självskadebeteende. Vem vet? Och jag var korthårig, det var mitt eget val till min mammas stora förtvivlan, spinkig som en pinne och rätt lång. Eller i alla fall med potential till att kunna bli väldigt, väldigt lång. Idag är jag 1,62 cm lång, men i mitt huvud är jag minst 1,75. Jag skulle vilja säga att det är jättejobbigt att bo i ett land där alla är så långa. Jag får minst en gång i månaden höra, oj, du är så petit, oj, vad liten du är. Fast det kunde man ju inte tro. Och i mitt huvud tänker jag, för du är en jätte. Det kunde man ju inte heller tro. Revolutionen i Iran hade satt sina spår på landet. Och det var ett väldigt hårt och kontrollerat samhälle. Det var krig mellan Iran och Irak och ett krig som inte tog slut. Sönderbombade hus, sirener som kunde ljuda när som helst, och då betyder det att ta skydd fort som möjligt. Och ljudet från flygplan och helikopter var alltid kopplat med fara eller att en bomb skulle falla ner. Och i skyddsrummen, där kunde vi sitta i evigheters evighet. Törstiga, kissnödiga. Men den största rädslan för mig var ändå alltid, kommer min mamma vara kvar när jag kommer hem? Så att aldrig släppa mamma ur sikte. Det blev en besatthetstanke för mig. Och vi hörs fortfarande en gång per dag, minst. Vi hörde ofta om olika krigsoffer. Typ att den och den familjens son hade gått bort. Eller nu måste ut i kriget. Eller historien om kemiska Ali som blivit sinnessjuk efter att han blivit utsatt av kemisk krigsföring. Och vi barn gick dit för att se hur han hade blivit. Det kanske låter konstigt, men allt i krig är ju konstigt. Jag blev väldigt besviken att kemisk Ali inte var mer kemisk. Han bara satt där, tittade in i väggen och såg vanlig ut. Eller när min äldre kusin hade i veckor pratat om nya Michael Jackson-kassetten. Och sen bestämde hon sig för att smuggla in det av en kompis. Och åkte fast av ordningspolisen. Hon kom hem, rödgråten, helt förstörd. För mig blev iakttagelsen och observationen av omgivningen det mest spännande som fanns. Trots kriget så minns jag det ändå som att vi hade det bra. Jag var ute och lekte hela dagarna och kom hem först när jag var hungrig. Och mina tvillingssyskon, en tjej och en kille, var det ett skap och lek för mig. Och där och då öppnades också mina regiögon. Jag gjorde leka med dem, regisserade dem, bytte könsroller. Men så började skolan. Från dag ett kändes det som ett fängelse. På morgonen var vi tvungna att stå i ett rakled, knäpptysta, medan ordningsläraren kollade våra naglar var välvårdade. Och det var så jag började byta på naglarna. Och så småningom så bestämde jag mig att helt enkelt gå från skolan. Det heter tydligen skolka, någonting som jag fick bekanta mig med väldigt mycket senare i livet. Så jag satte mig på vår hustak och väntade där tills skolan slutade. Gick tillbaka till skolan och sen hem igen. Och såklart blev ju det här en stor skandal. Lås monterades på skolans dörr och mina föräldrar blev inkallade till skolans ledning, som inte var särskilt varma och tillmötesgående. De talade om att minsann, de hade inte gett mig den ordning och disciplin som lämpade sig. Och tänk om de andra barnen hade kunnat göra samma sak. Vad hade varit för samhälle då? Jag kunde fortfarande inte skriva ordentligt när jag gick i årskurs 2.
Min mamma som själv var lärarinna sa bara, hon är speciell, hon vill bara lära sig saker hon tycker om. Det kommer. Alltså så fick jag vara i fred. Men hon var ändå bekymrad och det gjorde ju mig bekymrad. Och det kom och gick olika stödlärare hem till oss. Men jag ville helt enkelt inte lära mig. Det var min egen lilla revolt. En dag utlystes det en tävling på skolan om vem som kunde springa snabbast. Och fröken tog tid. När alla hade fått springa sträckan ropades vinnaren ut i skolans högtalarsystem. Och vinnaren är fröken Kersavars. Ingen reaktion. Ett nytt försök gjordes. Fröken Fatabadi. Fortfarande ingen reaktion. Tills någon kom fram och puttade på mig. Men det är ju du, Bahar. Du vann. Jag har aldrig gillat mitt efternamn. Kunde liksom inte relatera till det. Jag tyckte det var ful. Men vann gjorde jag. Jag var bra på något. Att springa snabbt. En dag skulle pappa resa iväg till ett land som heter Sverige. När jag sa att jag också ville resa med till det där landet sa mamma att vi ska alla resa. Så jag behöver inte gå i skolan mer. Nej, det behöver du inte. Så jag var överlycklig. Jag kan resa var som helst, bara jag slipper gå i skolan. Pappa ska ordna så att vi alla får resa till Sverige. Hösten kom, vinter blev vår, sommaren går. Och plötsligt hade det gått, ja, 2 år. Vi väntade på klartecken som aldrig kom och mamma tog saken i egna händer. En dag packade hon ner alla våra saker och vi for. Det hela gick över en natt. Jag lämnade Iran. I november 1989 kliver vi av tåget på stationen i Trelleborg. Jag är 10,5 år gammal. Familjen skulle återförenas, ett nytt liv och nya möjligheter skulle ta fart. Jag gillar Trelleborg. Det var visserligen mycket mindre än Shiraz, men det fanns en stor vattensprutande drake, eller så kallad sjöormen, mitt i centrum. Och så tyckte jag mycket om arkitekturen. Allt var så fyrkantigt. Fyrkantiga hus i fyrkantiga rader. Hela tanken var att pappa skulle ordna det fint till oss tills vi kom. Men han hade väl svårt för att få jobb och med språket och allt. Och familjen började slå sönder redan från dag ett. I ett Sverige som hade fått ny demokrati och Lasermannen. Istället hjälpte de svenska myndigheterna och socialen oss att komma på plats. De har hjälpt oss mycket under åren. Utan det skyddsnät som fanns runt oss hade vi aldrig kunnat komma på fötter och starta ett nytt liv i Sverige. Och jag älskade vädret i Sverige. Värme har aldrig varit min grej. Jag blir liksom seg i huvudet. Jag älskade snö och kyla. Och det fanns ett motstånd och en ensamhet i det vädret. Jag kände mig stark. Jag tycker än idag att värme gör mig svag. Jag är mycket för sådana här element. Det tog mig ungefär 2 månader att lära mig prata svenska. För mina föräldrar tog det betydligt längre tid. Detta innebar att jag nu var familjens outnämnda tolk. Jag var fortfarande väldigt, väldigt blyg. Och varenda telefonsamtal till myndigheter var jag tvungen att stålsätta mig för. Hej, jag heter Bahar. Ja, min mamma undrar om hon får ha såna här, vad heter det? Ja, såna här mokassiner på sig på gympan. Ja, hej, jag heter Bahar. Min mamma undrar, hej, jag heter Bahar. Ja, min mamma undrar hur länge har biblioteket uppe på fredagar? Ja, hej, min mamma undrar om vi kan flytta till Stockholm. Än en gång hjälpte socialen till och min mamma tog oss 3 barn och över en natt flyttade vi till Stockholm. Stockholm som kom att bli mitt hem. Det var ett faktum att nu kunde inte mina föräldrar leva tillsammans. Min skånska försvann inom loppet av 2 dagar då ingen, och då menar jag verkligen ingen, i Stockholm kunde förstå vad jag sa. Baha, vad säger du? Baha. I sökandet efter min nya identitet i det nya landet längtade jag tillbaka till löparbanan. Det var ändå det jag var riktigt bra på. Där visste jag vem jag var. Sagt och gjort, 12 år gammal, tar jag mig själv till Hammarby friidrott och frågar om jag kan få börja springa för dem. Jag är jättesnabb, jag lovar. Jaha, men var är dina föräldrar? Man kan inte bara komma hit, din målsman måste anmäla dig först. På något sätt fick jag börja ändå. Och ja, jag var även snabbast i Hammarby. Mamma kämpade på, läraryrket fick hon ju snabbt lägga på hyllan för att hennes certifikat saknade nödvändiga stämplar. Och dessutom så skulle det vara svårt att undervisa på grund av, ja, språkbrister. Men hon kunde även frisörsyrket och tog snabbt upp det. Efter ett tag hade hon möjlighet att öppna sin egen salong. Pappa flyttade efter ett tag efter oss till Stockholm. Han skulle bättra sig, försöka komma på fötter och skaffa sig ett jobb och inte spela mer. De skulle försöka på nytt, men missbruket hindrade honom. Och efter något år var det samma gamla visa. Syskonen hängde för sig och jag för mig. Min blyghet stod i vägen och gjorde mig till så kallad skum person. Hon är så skum, sa de. Och dessutom var jag inte heller särskilt förtjust i Carola som alla de andra tjejerna lyssnade på. Vadå, tycker du inte om Carola? Jo, nej, men jag älskar Marie Fredriksson. Jag hade liksom aldrig sett den typen av kvinna förut. Med sitt kortklippta hår och så spelade hon elgitarr och hade så här tajta skinnbrallor. Hon var så cool. Min fascination var total. Jag ville vara Marie Fredriksson. Jag ville vara henne så mycket att jag tvingade min mamma att klippa av mitt väldigt långa och tjocka hår. Till en igelkottsfrisyr à la Marie Fredriksson. Nej, Bahar, det kommer inte bli bra. Ditt hår har en helt annan kvalitet. Jo, mamma, det kommer bli bra. Du måste. Men i det här fallet hade faktiskt mamma rätt. Mitt tjocka hår gjorde att det såg ut som jag hade en hårhjälm på huvudet. Listen to your heart. Fröken Keshavars Fatabadi, fru Tunström Pars. Efternamn. Vad är det? Varför finns det? Ännu ett försök att institutionalisera människan. Dela in oss i klass, sätta en etikett, tala om att du är den och den, arva saker, oftast från mannen. Från början nöjde man sig endast med ett namn och det var förnamnet. Och så småningom började man ofta använda tilläggsord som beskriver personen, som Olas bunkafoter. Och det betyder alltså Olas klumpfot. Eller Ingrid Tufafinger. Ingrid Tjufinger. Nu läser jag alltså rakt av från Wikipedia, så skilj inte på mig om det skulle vara fel. Och det dröjde ända till 1500-1600-talet innan vi fick släktnamn. Eller efternamn som vi ofta säger. Olika sociala grupper hade olika sorters släktnamn. Adelsmännen tog gärna namn efter bilden på sina vapensköldar till exempel. Liljehök och Gyllenstjärna, och prästerna ville ha namn som såg lärda och fina ut, så de översatte oftast ett svenskt ord till latin, som Berg till Mons, och bildade namn som Montanus och Montander. Och de som bodde i städerna och var köpmän eller hantverkare ville gärna efterlikna adelsmannen, så de skapade namn utifrån träden och blommornas värld, som Berg, Gren, Kvist, Blomma, Lind. Och då fick man namn som Berggren, Bergman, Östlund. Ja, så var det. Så vad händer när en inte kan identifiera sig med sitt efternamn? Vilka chanser har man att kunna byta och bryta mönster? Drömmen om en egen generation började växa i mig. Så i tonåren, när jag började äga mig själv, visste jag att en av de sakerna jag måste göra på riktigt är att bryta mönster, bryta arvet. Vägra definieras. Sen att jag och pappa inte hade särskilt bra relation, för han var djupt insjunken i sitt spelmissbruk, underlättade givetvis. Men han tog det hela mycket bra. Jag såg att han blev stolt över mitt mod. Och för min mamma var det en i ledan av alla konstigheter jag skulle hitta på. Sen att jag fick mina syskon med på tåget, och det var på riktigt, hade hon inget annat val att acceptera ödet som var hennes älskade dotter. Så många efternamn hade passerat i mitt huvud. Vem skulle jag bli? Vart skulle jag börja? I samma veva som tonårsbehar sitter i en Stockholmsförort, tjuvröker cigaretter och spottar kopiösa mängder spott och undrar varför hon har fått gropar på sina inte nu längre så jättespinkiga ben, gör Leila Kay entré i hennes liv. Leila Kay, denna legend, detta tragiska livsöde, denna fantastiska kvinna. Här kom en artist. Hon såg ut som jag. Hon var lika kaxig som jag. Dessutom började båda våra efternamn på K. Jag Keshavarz och hon Kalif. Det var som om universum pratade genom henne till mig. Jag förstod att hon är för cool för att heta El Kalif. Så hon heter bara K. Så länge kallade jag mig själv för Bahar K. Eller BK. Och för groparna i benen sökte jag upp en husläkare på Farsta vårdcentral. Han kollade noga och sa: ja, du kanske ska sluta dricka mjölk. Jag önskade och önskar fortfarande att någon bara skulle säga: det är celluliter och det är normalt. Alla har det. Och det tänker jag lära min dotter. Att älska sig själv. Electric power. Det här är Bahar Pars och ni lyssnar på Sommar i P1. Låten ni precis hörde är Leila Kay, Electric. Att flytta till ett land där man inte kan koderna, där ens föräldrar fortfarande inte vet vad ett sommarprat är, där man snabbt blir föräldrar till sina föräldrar som kämpar med språket, som kämpar för att hålla upp en god min trots att hela världen har rasat under deras fötter, men som ändå alltid vet att de inte kommer räcka till, att de inte räcker till. När ryggraden böjs för varje artikulation de får, eller när de får höra på dagis att det är för varmt, man ska inte sätta på barnet overall i maj, förstår hon det? Även om de kan poesi, även om de vet vem Ingmar Bergman är, så är de aldrig accepterade som lika värda. Min mamma gjorde allt för att lära känna det nya landet och skaffa sig vänner. Hon bjöd på grillkväll på gården, lagade mat åt alla grannar, bjöd grannarna på gratis hårklippning. Men det generösa landet som tog emot oss tog aldrig emot henne i sitt hjärta. Till slut ger man upp och man längtar tillbaka där man kunde ha en hamzabon. Hamzabon på persiska betyder en vars hjärtas röst man förstår.
Så länge skutan kan gå,
så länge hjärtan kan slå,
så länge solen den glittrar
och böljorna
blå,
om blott en dag eller två,
så håll till godo ändå,
för det finns många
som aldrig
en ljus glimt kan få.
Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden?
Att under stjärnornas glans bli purrat ut i en skans, att få en kyss eller två i en yrande dans.
Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar och böljorna blå. Mina armar, min mage, benen, huvudet och hjärtat. Vad är det som bär dig? Vad är det som bär mig? Jag var liksom inte bra på någonting särskilt, förutom friidrotten. Och att vara street smart, det hjälpte ju inte i skolan. Men så kom tonåren, då det var mer spännande att tjuvröka och hitta ställen som var förbjudna att vara på. Jag var fullständigt okontrollerbar. Jag kunde ljuga för mamma och vara borta i flera dagar. Jag blev besatt av att erövra alla de olika rum som jag inte hade tillgång till. I Kungsan, mitt i centrala Stockholm. Kungsträdgården, alltså i en park i Stockholm där det finns en fontän och lite restauranger och en hel del statyer med gamla kungar. Där hängde jag och träffade människor från hela Stockholm. Och den ena kontakten ledde till det andra. Väntade man tillräckligt länge så hände alltid något spännande. Att öppna upp min blick och studera människor blev min hobby. Men i mig handlade allt bara om att utforska, se nya platser, nytt folk, slå mig fri. Så jag kunde festa i villor på Djursholm till en etta i Norsborg. Jag träffade allt från skinheads till Nobelättlingar och till jugoslaviska maffian. Jag måste ha haft en ängel med mig, en skyddsängel. Mycket av mitt skyddsnät var ju mamma. Jag kände alltid hennes oro i mig och gick inte över gränser för mycket. Och jag har aldrig varit den typen av tjej, så jag var i dessa rum på mina premisser och inte som någons flickvän eller objekt som tjejer oftast var. Jag tror det var därför jag fick vara i fred. Det jag såg var en enda sak. Strukturerna är samma överallt. Och alla människor är mer eller mindre likadana. En valborg i årskurs 8 fick min mamma ett samtal från Maria Pol. Hon skulle hämta mig. Hon väcker mina tvillingsyskon, tar tunnelbanan och åker för att hämta mig. Den känslan när jag såg henne komma där med mina syskon dragandes i handen mitt i natten med tårar i ögonen. Hon såg så liten ut. Den känslan, den lämnar mig aldrig. Då kände jag att, nej, nu måste jag skärpa mig. Jag ska bli något av mig. Men mamma, jag är ju bara nyfiken. Hon sa, den här nyfikenheten kommer bli din död. Så kanske det. Men då är det en bra död i så fall. Jag vet att jag tyckte att jag hade en bra röst, en sån där stark röst. Så jag frågade Göran, min musiklärare, om kanske opera skulle vara något för mig. Och han skrattade gott. Så började gymnasiet. Jag köpte pennskrin och ryggsäck och allt som man kunde tänkas behöva för att skapa de bästa förutsättningarna för goda studieresultat. Och tänkte, nu jävlar ska jag plugga så som jag hade sett de ordentliga tjejerna göra. Ni vet, samma kategori människor som efter en hel dag varken är skitiga eller skrynkliga. Jag förstår faktiskt fortfarande inte hur detta är möjligt. Vad är hemligheten? Har ännu ej lyckats knäcka den koden? Är det något man föds med? Man bara vet exakt vad det kommer komma en regndroppe eller exakt hur stor man ska öppna munnen för att inte komma en smula. Kom igen nu, dela med er. Hur som helst, en sån skulle jag bli nu. Det hjälpte inte särskilt mycket när jag och Nedja från högstadiet, min trogna vapendragare, hamnade i samma klass på handelslinjen. Våra gamla roller var som på en sekund tillbaka, men även hon hade bestämt sig för att skärpa sig. Så hon blev klassens representant och samlade in pengar till vår klassresa. Men jag kan säga så här, någon klassresa blev det aldrig. Och att det trots allt gick ganska bra för oss båda här i livet är nog en chock för hela bagarmossen som fars i gymnasium. Jag slutade efter ett halvår för jag blev så uttråkad att jag ville såga ut ur min egen kropp. Jag kände mig fast. Fast. Och jag bestämde mig för att jag måste köpa en bil. Bil är frihet. Så jag blev tidigt besatt av tanken på att ha en egen bil. Tänk att bara kunna åka vart du vill, när du vill. Äntligen skulle jag köra mamma överallt så att hon inte behövde bära tunga kassar och åka så långt när hon skulle handla i Skärholmen. Jag skulle köra henne överallt och jag skulle vara som killar som hade bilar. De fick status, de fick frihet. Jag hade lyckats samla ihop 7000 kronor genom att jobba med olika skitjobb. På Haninge bilverkstad köpte jag min röda Peugeot. Av årsmodellen äldre. Det fanns en del rostiga små hål och man var typ tvungen att klättra in genom det högre framdörren för att förardörren hade låst sig på något märkligt sätt.
Men ändå, det var min egen alldeles egna bil. När jag skulle köra iväg insåg jag att bilen inte var tankad, så jag fick pruta 500 kronor för att ta råd med den första tanken. Jag var 18 år. Hade ingen att övningsköra med. Mamma hade lovat mig körskola om jag kom hem med bra betyg. Men det vet ni hur det gick. Jag fick helt enkelt lära mig själv. Nattetid på den stora parkeringsplatsen utanför Farsta centrum körde jag varv efter varv. Backade, svängde och såklart fick motorstopp på motorstopp. Bilen stod parkerad på parkeringsplatsen på dagen och jag körde på nätterna. Till sommaren när vi skulle till Iran och hälsa på släktingen ordnade mamma en körlärare åt mig. Här hade jag kört omkring på en parkering ett halvår. Så nu när jag äntligen skulle få hit the road hamnade jag med en man som inte ville göra något annat än att fick parkera. Han förklarade mycket sakligt att allt handlar om vinklar och lärde mig en matematisk formel för fickparkering. På det sättet blev jag queen av fickparkering. Hemma i Sverige kände jag att nu var jag mer än mogen att ge mig ut på vägarna. Jag åkte fast 2 gånger för olovlig körning, men nu var jag så självlärd att jag kunde köra upp. Så att köra bil, en man som heter Ove, var bara en baggis. Det var kärlek vid första ögonkastet. Där och då visste jag att jag var menad för något. Jag överträffade mig själv. Jag var i mitt rätta element. Kursen hette teater och var en del av det individuella valet på gymnasiet. Någon hade så där i förbifarten sagt att den här kursen skulle nog passa i Bahar. Nollplugg. I mötet med skådespeleriet förstod jag för första gången att världen kunde vara en roligare plats. Rummet växte och det var högt i tak. Jag hade aldrig tidigare mött min egen kreativitet och få utmana den. För mig handlar inte skådespeleriet alls om att låtsas vara någon annan, utan att bara få vara mig själv. Att vara Bahar. Att låta min fantasi och min intuition få styra mig. Trots alla riktlinjer som skapas för oss människor är det enda sanna konsten, kreativiteten. För den tillåter oss att tänka nytt. Hjärnan vidgas och vi kan bryta mönster. I teatergruppen träffade jag människor som såg mig. Det viktigaste för en människa är att bli sedd. De sa att jag hade talang. Jag skulle söka scenskolan. 19 år gammal, tänker fan vad kul, det ska jag göra. När jag berättade för mamma att jag ska bli skådespelare började hon ångra flytten till Sverige. Hon sa, hade vi varit kvar i Iran hade jag kunnat kontrollera dig och se till att det blev något av dig. Varför tar du inte tillvara på dina möjligheter? Det är det jag gör, sa jag. Jag har talang. Ödet hade bestämt det. Hennes dotter skulle bli skådespelare. Det fanns ingen återvändo. Av bara farten lyckades jag ta studenten. 5 år och 4 gymnasieprogram senare var jag klar. Jag sa till mamma att jag inte vill ha något firande. Det kändes nästan lite pinsamt. Dessutom gick jag inte särskilt med någon. De var ju 3 år yngre. Jag var bara så ofantligt glad att det var över. Men när jag kommer ut på skolgården står mamma där såklart. Hon har tillverkat en egen skylt med mitt namn och bild på. Plus att hon hade hyrt en föreningslokal, bjudit in 100 gäster, vänner, vänners barn, vänners bekantas barn, barn, barns barn, kompisar. Ja, alla var där.
Bahar, kom du ihåg som studentfesten? Du sa, nej, vill inte. Jag sa, jo, du. Kanske om du tiden går och du vill sakna den tiden. Och som jag sa, nej, du måste, jag måste någon fest. Och sen, du kan kommer att bli glad i alla fall. Så. Det blev en fint fest i alla fall.
Ja, det blev det.
Men trodde jag verkligen att jag skulle komma till Hollywood? För i Hollywood vill de bara ha vita skådisar. Dessutom var svenska filmer fett tråkiga ju. Så skulle jag verkligen vara med i dem? Teater? Nej, det var ingen plats man tog in invandrare, det fattar du väl. Dessutom, de pratade fett konstigt ju. Alla hade en åsikt. Jag fick varningar om branschen skulle behandla mig. Dessutom tjänade man ju inga pengar. Och tänk om jag skulle visa min kropp naken. Du vet, det är mycket naken grejer i svensk film. Mamma svimmade ännu en gång såklart av detta beslut. Hon var trött, så oändligt trött. Men jag hade bestämt mig. Min magkänsla förde mig framåt. Jag sökte scenskola med själ och hjärta. På dagarna jobbade jag på pressbyrån. På kvällarna spelade jag in amatörteatergrupp och läste pjäser på konstiga språk. Jag letade dagar och nätter för att hitta de texter jag skulle använda till mina inträdesprover. Det var då jag hittade Bergman. Jag förstod att det var en gubbe man litade på i den här världen. Alla vägar ledde till Bergman. Och jag hade bestämt mig att för en gångs skull skulle jag kunna allt. Ingen jävel skulle tro att jag inte kunde något. Jag kom också att identifiera mig mycket med Bergmans filmer. Speciellt trilogin om tro och existentiella frågor. Nattvardsgäster, tystnaden. Första gången jag såg en teaterföreställning var jag 20 år. Jag blev förtrollad. Jag började ta mig bort från mitt stökiga krets. Jag hade nu ett mål. 23 år gammal sökte jag in för fjärde gången, nu med Bergmans höstsonaten. Jag kom in. Jag var glad, alla var glada. Min mamma var glad, framförallt var hon jätteglad när hon förstod att det är en högskola med 160 högskolepoäng och allt. Du sätter verkligen färg på skolan, Bahar. Så jävla kul att de har börjat med kvotering nu. Det är viktigt att ni syns också. Kan du läsa svenska? Bahar, du skulle behöva leva 6 månader isolerat så att du lärde dig prata ordentligt. Ditt persiska sätt att hantera Tjechov är fantastiskt. Du har så mycket kraft, men du måste lära dig att lägga locket på. Det var första gången jag utsattes för strukturell rasism. Eller första gången jag förstod vad som pågick. Alla gör mer eller mindre en klassresa när man börjar i de här elitskolorna. Men jag kan bara berätta om min. När jag kom in på scenskolan hade jag bott i Sverige i 13 år. Jag hade aldrig definierat mig själv som iranier eller invandrare på det sättet som skolan eller branschen gjorde. Eller bara det att de pratades i termer som invandrarroller. Jag började tappa lusten och vantrivas. Jag längtade efter att börja skapa, skådespela och regissera och skriva. Det skulle dock dröja länge innan jag tog mod till mig och regissera och skriva. Man försökte på alla sätt att tolka min kropp, varför jag på den platsen. När rollerna blev snävare och min kropp bara blev en politisk kropp som skulle vara med i en film eller pjäs för att fylla ett hål, så började jag längta efter det som var skådespeleriet. Det som var kreativiteten. Det som jag blev kär i, som jag stod och skrek på min älskade mamma för. Var det här allt? Men jag trodde ju att givetvis skulle allt det här lösas om jag bara åkte till Iran. För där skulle alla vara som jag. Kulturen är ju en självklarhet. Den är inte klassbaserad som den är här. Poesin tillhör liksom alla. Och skådespeleriet, den får vara stort. Inte litet och kyligt som de krävde av mig på skolan. Man spelar Bergman på riktigt. Allt är på liv och död. Det är passion. Tredje och sista året på skolan gick jag upp till min rektor och sa att jag vill göra min praktik i Iran. Men det är ju farligt där. Nej, det är det inte. Jag har fått lite kontakter där. I gengäld gör jag en dokumentär om kulturlivet där för er. Jag tog mitt pick och pack, en kamera jag fått låna av skolan och drog till Iran.
Flyg vilda fågel, flyg du som kan. Hade jag dina vingar, då flög jag min väg och försvann. Men jag har ingen vild fågels vingar. Så jag står där jag står, jag står still. Flyg vilda fågel, flyg du som kan. Hade jag dina vingar, då flög en väg och försvann.
Iranresan, där jag skulle hitta min identitet, blev ett totalt fiasko. Inget var som jag trodde. Jag behärskade inte språket, inte koderna. Det var samma visa. Vad kul att du är här. Skulle vara så gulligt om du spelade på bruten persiska. Och så vidare och så vidare. Jag blev så förvirrad. Jag levde i mellanförskapet. Jag hade nu 100 personer som jag kunde växla mellan. Svenne Bahar, Farush Bahar och hela less is more-grejen. Men jag längtade efter den riktiga Bahar. Pars, Pars, Paris, Pars, Pars. Ja, det är mitt namn. Och det tog mig 10 år att landa i det efternamn som är mitt. Jag kom fram till det. Den kom till mig. Jag skulle heta Pars. Kort och koncist betyder Persien. Dessutom den delen i Persien som vi kommer ifrån. Shiraz som ligger i regionen Fars eller Pars. Och nu tillsammans med mina syskon skulle jag göra min egen generation. Vi skulle heta Pars. Våra barn skulle heta Pars. Vi skulle äga oss själva. Och min nästa pusselbit i livet. En dag så stod han där. Min Linus. På en fest hos gemensamma bekanta. Att han tydligen var teaterchef och hade kända föräldrar. Mamma Lena och pappa Göran hade jag då ingen aning om. Så när jag försökte bli kungen av Kungsan satte Linus upp Dostojevskij på Södra Latin. Men trots våra skilda bakgrunder och våra eldiga temperament, eller kanske tack vare det, tycker jag att vi är bästa paret ever.
Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly in my cocky flesh. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama.
Drivkraften kommer ur viljan att behärska allt jag inte kan och motbevisa både mig själv och omgivningen. Men den största drivkraften är ändå alltid kraften som kommer ur kreativiteten och skapandet. Jag älskar det. Det driver mig framåt. En av anledningarna till att jag började regissera är för att ha makten och kontrollen över berättelserna och karaktären från början till slut och kunna skriva feta roller till mig själv. När jag väl bestämde mig att börja regissera film kunde jag ingenting. Att ställa mig bakom kameran var en helt ny värld för mig och skriva mina egna historier var ännu större utmaning. Men som tur är kan man ju lära sig nästan allt på internet. Jag laddade ner ett manusprogram och började skriva. Folk sa att mitt manus inte hade en vändpunkt, ingen antagonist. Jag stängde av åsikterna, litade på min magkänsla. Jag visste, det här är min röst och jag måste lita på den. Du får bära eller brista. Jag samlade mitt skådisteam och körde. Jag önskar att jag kunde bli en filmaktivist. För film är makt. För film är farligt. Film kan bli verkligare än verkligheten. Film kan bli någon sanning. Så det du ser på film kan skapa och påverka dig för resten av livet. Jag befinner mig nu mitt i arbetet att slutföra min kortfilmstrilogi om strukturell rasism. Min första film var Rinkeby svenska. Men Turkkiosken, min andra film, var betydligt svårare. I den angriper jag en enda situation som beroende på erfarenhet kommer uppfattas olika. Eftersom varje blick och andning kunde ändra perspektivet. Min tredje film som ska avsluta trilogin heter Åsnelandet och håller just nu på att marineras i mitt huvud samtidigt som jag skriver på min första långfilm.
Waiting for the day.
Jag heter Bahar Pars och ni lyssnar på Sommar i P1. Första gången jag träffade Rolf Lassgård var i en hiss. När jag och två tjejkompisar pratade högt och glatt om att vi fyller år snart. Då flickade Rolf in att han också minsann snart fyller år. Så vi hurrade för oss alla i hissen. Jag och Rolf fyller bara en dag ifrån varandra. Båda är alltså födda i det eldiga stjärntecknet, väduren. När vi sen provfilmade ihop var det som en självklarhet. Där var Parvane och Ove. Jag skulle nu representera en hel folkgrupp. En symbol för alla invandrarkvinnor. Av erfarenhet i branschen vet jag hur lätt saker kan tippa över. Vems blick ska vara på karaktären? Rolf förstod min utmaning med rollen. Vi pratade om det och gjorde varandra uppmärksamma. Men framförallt sket vi i allt och bara spelade mot varann. När man väl har gjort sig en bild av karaktären måste man släppa det och vara i närvaro och synk med motspelare. Och som tur är hade vi en lyhörd regissör. Exempel på det när jag gick till Hannes Holm 10 minuter före inspelningsstart och frågade varför alla statister är vita när det är fest hemma hos mig. Och varför den persiska maten ser ut som indisk gryta med falukorv. Han tog till sig det och drev det tills det blev rätt. Filmen växte och fick sitt eget liv. Och trots att den inte fick några stora filmpriser i Sverige så blev den Oscars nominerad i kategorin bästa utländska film. Det som skulle bli en av de häftigaste upplevelserna i mitt liv förvandlades över en natt till något som jag inte ens brydde mig om. När hela livet vänds upp och ner och allt, precis allt, omvärderas. Ondskan kom närmare och ett inreseförbud utfärdades av USAs 45:e president. 6 länder i världen uteslöts att resa till USA och Iran var ett av dem. Trots att jag har ett svenskt pass räknades jag i detta fall inte som svensk eftersom jag är född i Iran. Ständigt denna kamp. Jag blev plötsligt någon sorts språkrör för USAs sjuka politik. Alla ville höra min syn på saken. Fox News, BBC, svenska medier jagade mig. Ska du inte försöka åka ändå? Ska ni bojkotta galan som den iranska regissören Asghar Farhadi? Folk blev arga. Iranier hörde av sig från Iran. Jag fick hat och hot för att jag inte stod upp och gjorde det enda rätta och bojkotta galan. Jag såg bilder på mig själv på nätet när de hade tagit min kropp och satt ihop det med Trumps huvud. Vissa hoppades att Trump skulle våldta mig när jag kom till USA. Men det som irriterade mig mest var ändå folk som sa, vadå? Varför är de arga på dig? Låt oss aldrig nedvärdera den frustration som ligger i att bli utesluten, exkluderad och inte välkommen för att du är född i fel land eller fel kropp. Jag förstår att det är svårt för människor som aldrig blir uteslutna, vithetsnormen, cisnormen, att förstå. Men på en dag förminskade han ett helt folk och skapade ett vi och dem. Jag ringde till kulturdepartementet i Sverige och frågade när de skulle gå ut och kommentera och försvara alla oss svenskar som nu plötsligt inte var svenskar. London gjorde ju det. Kanada gjorde det. Ja, alltså det är väldigt svåra frågor det här. Nej, egentligen är det inga svåra frågor, kompis. Att stå upp för sina medmänniskor är alltid rätt. Jag tog slut. Min kropp orkade ingenting längre. Jag vågade knappt lämna lägenheten. Jag var så ledsen. För allt. För hela medmänskligheten. Alla människor. För hela världen. The Academy hörde av sig och sa att de kunde skriva ett intyg. Men allt kändes bara så ruttet. Jag menar, familjen skyldes åt att jag då inte kunde åka till en påhittad gala kändes i det sammanhanget bara futtigt. Till slut, efter mycket om och men, bestämde jag mig ändå för att åka. Rustad, rak och pansarsluten skulle jag ta mig fram. Inget har någonsin hindrat mig. Jag bestämde mig för att den stora vinsten var att få hålla gubben Lassgård i handen på den röda mattan. Det var mitt statement. Det var en vecka kvar till galan och jag hade inget av på mig. Naim Yousefi fick designa min klänning. På en vecka, eller snarare 3 dagar, sydde Naim min klänning. Vi designade den tillsammans. Naim intervjuade mig och jag sa sexigt, hårt, cool och pansarsluten. Svensk stål blev till stålpaljetter. Oj, så tungt, tänker ni. Nej, det var faktiskt inte så tungt, för Naim valde ett tyg i chiffong. Däremot var halsbandet som jag bar desto tyngre. Halsbandet föreställde 2 stålhänder som höll i varandra. Efter alla dessa turer står jag nu till slut vid incheckningsdisken på Arlanda. Min dotter är hos mamma. Väskan är packad. Inresedokumentet ordnat. Men var är mitt pass? Alltså jag skojar inte. Alltså Linus, var är mitt pass? Mitt i all hets visade det sig att jag glömt passet hemma. Ja, sånt är livet. Och så är jag. Jag sa till min man Linus att vänta här, så jag är strax tillbaka. Snabbt så springer jag till Arlanda Express. Medan jag springer ringer jag till syrran. Hon får åka hem till vår lägenhet. Ja, vi har alla nycklar till varandra. Hon möter upp mig på centralen. Syrran stod på perrongen och väntade och jag kunde åka tillbaka med vändande tåg. Och som ni vet så är jag ju snabb på att springa. Men när jag väl kommer tillbaka till Arlanda hade de stängt gaten. Linus är borta. Men i telefonen så försäkrar han mig att han håller på att prata med personalen och hittar rätt person som kan ta beslut och stoppa flyget. Ja, det här kanske är ödet. Jag kanske inte ska åka. Men jag har ju sagt att jag älskar det svenska vädret. Det var is på vingarna. Planet var försenat och trots att gaten var stängt fick jag gå på.
It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, and I'm feeling good. It's a new day, it's a new life for me.
Rustad, rak och pansarsluten gick jag fram. Men av skräck var brynjan gjuten och av skam. Jag vill kasta mina vapen, svärd och sköld. All den hårda fiendeskapen var min sköld. Jag har sett de torra fröna gro till slut. Jag har sett det ljusa gröna vecklas ut. Mäktigt är späda livet mer än järn. Fram ur jordens hjärta drivet utan värn. Våren gryr i vinterns trakter där jag frös. Jag vill möta livets makter, vapenlös. Klockan är 23.00. Jag sitter i min loge. Jag tittar mig själv i spegeln, tar bort sminket, sätter på musik, tar en banan. Fast helst skulle jag vilja äta en hamburgertallrik med plusmeny. Jag tar mig ut från teatern. Det är tomt på gatorna. Promenerar sakta genom stan. Försöker varva ner. Jag är trött, men lycklig. Kroppen är tung, hjärnan går på högvarv. Måste smälta kvällen. Kommer hem. Det är tyst. Jag tittar på min familj. Säger godnatt. Tack för att ni har lyssnat på mitt sommar i P1. Jag vill tacka Malin Idevall för all stöd du har gett mig med programmet. Alla mina vänner och systrar som har varit med mig hela resan, ni vet vilka ni är. Min dotter Ariel, Linus, mina syskon och kusiner. Men framför allt vill jag tacka min mamma för att hon har kämpat mest av alla.
Men skulle du vilja säga någonting till svenska folket, alla som sitter och lyssnar nu?
Ja, det var bra att det Sverige är verkligen en fint, vacker land och som har snälla människor. Och vad heter den? Det var en fritt land. Det var så betyder mycket för mig också. Men ni hade ingen krig och ingenting som att det var bekymmer. Kanske ni tänker så mycket bara på väder. Så när jag kom till Sverige och alla pratade om väder, det är soligt. Men jag tänker inte på väder. Nu efter många år jag tänker att det var bra att det är soligt. Ibland när jag sitter på jobbet och som att de som kommer som titta, det var mörkt, det var kallt. Och sen tänker jag, så. Jag tänkte inte så mycket på väder och på sol och som. Jag tänker på annan sak, att det var så, finns ingen krig här, det var friheten. Det är så betyder mycket för mig. Ni måste också, det var som svenska människor måste glada på som fina landet, som landet de har.
Det finns ett ordspråk på svenska som säger det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.
Ja,
den är bra. Vi kan avsluta med det då.
Mm. Ja.
Det var Sommar i P1 med Bahar Pars, producent John Svartling.
Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.